Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
God morgon.
God morgon.
Vi är fortfarande utanför rikets gränser.
Ja, fast nu på ett mycket konstigare ställe.
Ja, berätta för mig. Det är konstigt.
Ja, hur är man uttalar den? Najsna.
Najsna heter Najsna. Och det stavas.
Knyssna.
Knyssna. Ja. Men det heter Najsna.
Men det, ja, alltså vi är tillsammans med några kompisar. Vi har lånat ett litet hus här som ligger liksom med kanaler och så i vattnet vid Indiska oceanen. Men det är, jag tycker det är intressant, det visste jag inte om. Det slog jag upp när vi var på vägen att åka hit. Att här finns det spår efter mänsklig aktivitet som är flera hundratusen år gamla.
300 000 år gamla.
Ja, och det verkar väldigt mycket, för att jag undrar om människan som verkligen. Vi känner är verkligen så gammal. Men det kanske
någon
hon är
sorts människa kanske.
Ja, hon har blivit äldre och äldre ju längre forskningen håller på. Mm. Men i varje fall så har det varit, har bott människor i varje fall under två istider i hemma. Så att det känns lite tryggare här, kan jag säga, på det sättet.
Ja, och här har det varit ganska stabilt då. Vädret menar jag.
Jaha, det vet jag inte riktigt.
Men klimatet heter
det. Det har i alla fall inte varit istid här. Det kan man lugnt säga. Så att men det är lite intressant. Det är en helt annan del av Sydafrika. Det är lite annorlunda än Kapstaden.
Ja, och det är inte minst att det faktiskt är varmt i vattnet. Och det här
hur vet du det? Du har väl inte ens känt på vattnet?
Men det står ju det.
Det står ju i boken.
På nätet. Nej, men här är också ett centrum för ostronodling.
Yeah.
I Najsna. Ja.
Hade jag ingen aning om. Jo. Jag åt ostron igår kväll. Eller förr kväll. Ja, det var jättebra, men jag visste inte att de var ett centrum för ostronodling. Hur vet du sådana här saker?
Nej, men jag går förbi skyltar så står det bokstäver där. Då tänker jag att det kanske är någon som vill säga någonting.
Okay. Den enda skylten jag läser här, det är de här härliga säkerhetsskyltarna där det står armed response every time. De gillar jag.
Men de behöver inte läsa för du vet ju vad det står där.
Ja, men det är roligt att läsa. Jag ska försöka köpa en sån. Ska sätta upp den på Österlen också. Det tycker jag är bra.
Det är antagligen olagligt. Har jag tänkt på det?
Ja.
Olaga hot.
Då får väl någon påpeka det för mig. Såna.
Då får någon jurist ta i tur med det.
Jag är ny rikspolischef. Så just det kanske är den personen som
får ta hand. Ja, Anders Thornborg fick ju då plötsligt gå, fast nu ska det inte framstå som att han fick gå, för att det finns mycket väldigt bra människor som jobbar i polisen och Anders Thornborg ska bli landshövding. Ja. Så vi ska inte alls prata så där mycket om så, det här.
Men som,
det
gick, som människor blir,
ja, men det gick inte att undvika att tala om att vi har problem med svensk polis, för att jag hörde ju på igår när vår justitieminister älskade och vördade Gunnar Strömmer. Hade presskonferens. Mm. Och då får man väl ändå säga att han talade om exakt vad det är för problem vi har. Mm. Alltså polisen är osynlig. De går inte att komma i kontakt med. De ligger efter med sina utredningar och ingen verkar ha styrt upp det. Det vill säga inte Anders Thornborg heller.
Det låter inte som en rungande...
Rungande nyhet.
Eller jag menar rungande beröm direkt.
Nej, det gör ju inte det. Nej, han var väldigt noga med att säga att det fanns många inom polisen som var bra på sitt jobb. Och ja. Det var väl så.
Jag satt ju och jobbade med annat under tiden, men jag kunde inte låta bli att höra med ett halvt öra när du lyssnade. Det här är ju konstigt, man kan befinna sig var som helst i världen och lyssna direkt som på alla presskonferenser.
Ja, det i rummet Bella på Rosenbad, ja, bland andra skribenter.
Men det är två saker jag fastnade för. Det ena är att Gunnar Strömmer har samma satsmelodi som Ulf Kristersson. Och det är en sån här satsmelodi som man använder när man pratar till barn. När man ska förklara för barn hur det ligger till.
Vi ska äta nu.
Ska äta nu.
Mm.
Det var det ena jag lade märke till. Det andra jag lade märke till som kanske handlade inte så mycket om Gunnar Strömmer som om den då nyutnämnda.
Petra Lund.
Petra Lund, ja. Nyutnämnda rikspolischefen. Som ju då genast gjorde det som alla chefer i Sverige alltid måste göra. Åtminstone i offentlig sektor, men ofta i privat sektor också. Nämligen att ägna ett långa tal åt hur utmärkt och bra personalen är. Tills man får känslan av att den här organisationen är till för personalen. Ja. Sjukvården är till för sjukvårdspersonalen. Mm. Polisen är till för polisen.
Ja. Och just där så tappar man lite.
Om man inte är polis så känns det som om man inte riktigt är med i gänget.
Nu ska jag ge ett gratis råd till våra styrande.
Ja.
Sluta med det där utan koncentrera på mottagarna och de som också är de som betalar för alltihop.
För att
jag skulle vilja säga så att medborgarna är ganska utmattade vid att få reda på olika organisatoriska problem. Jag kommer ihåg Anders Thornborg var ju väldigt bra på att tala om att alla i hela samhället måste hjälpas åt med brottsligheten.
Mm.
Det är en lustig idé. Det är klart att det är jättebra om folk inte är kriminella, men att de därifrån skulle gå till att vara hjälpredo åt polisen. Visst, man ska uppföra sig schysst, men det där går inte riktigt.
Nej, men det var i alla fall, men nu får vi se om det blir någon förändring. Alltså jag tror ju att det var också intressant förresten, det la jag också på minnet. Petra Lund sa att det hade varit ett väldigt svårt beslut. Och det var
för henne själv, ja.
Ja, det motiverade hon ju med att hon ganska nyligen har blivit utsedd till chef för Svea hovrätt.
Mm.
Men det kändes ju lite grann också som det kanske var så att hon inte alldeles säker på att det här är ett jobb som kommer att leda till en omedelbar framgång och en karriär utan like. Ja. Alltså lite grann, man börjar känna så här, rikspolischefen börjar påminna om hur det var att vara invandringsminister förr i tiden.
Ja.
Det var ingen kul jobb.
Nej.
Ja. Hur som helst, det har i alla fall hänt. Polisen är inte nedlagd än i Sverige.
Nej. Du har skrivit en väldigt bra text om det här. Det kanske är lite eget beröm om man
kräddar
sin man. Så. Men jag tycker att du skrev, att apropå invandringsminister, att nu börjar det kanske bli, problemet blir att vi har ett land där folk vill utvandra från snarare än invandra.
Ja, det var intressant. Alltså det där
blev ganska mycket reaktioner.
Gick i veckans tidning. Jag fick ganska mycket svar på den. Folk, man märker att det är många svenskar som funderar på om de ska ta och flytta.
Ja.
Och mycket snarare. Jag fick en hel del praktiska frågor.
Oj då, alltså, det var oroväckande.
Jag skriver lite grann på skämt att jag kanske har ett par ställen att sälja.
Mm.
Och det har jag fått respons på. Mm. Folk som undrar om de kan få köpa utan att veta vad det är. Så att, jag vet inte. Det verkar väl som om det kanske... Lite grann blev den där kolumnen... Den liksom stärkte sig själv genom att publiceras, genom att man fick den här responsen. Så uppenbarligen så finns det folk som funderar på att emigrera från Sverige.
Ja, men det finns ett underliggande skikt naturligtvis. Ja. Och det är de som det alltid är, som har några som helst förutsättningar att lyfta från landet som kommer att göra det.
Och
det. Ja, nedslående, men dock. Vi får återkomma
till det. Vi får återkomma från en annan världsdel.
Ja, nu ska jag ta upp med dig ett ämne här som är ett evigt ämne.
Jaså.
Eller i alla fall väldigt långdraget ämne. Mm, nämligen, hur står det till med kristendomen i Svenska kyrkan?
Ja, herre.
Ja, hur ska det gå? Det som är intressant tycker jag att den här debatten nu förs. Alltså en debatt om Svenska kyrkan. Där en Martin Reberg som är Nu ska jag säga,
jag har inte läst rätt på ordentligt här. Nu måste du leta reda.
Nej, han
på
är präst i alla fall i Svenska kyrkan. Ja. Mm. Prästvigdes för 15 år sedan, skriver han i en debattartikel i dagen.se.
Mm.
Där han frågar helt enkelt, har kyrkan kastat Jesus över bord? Och han gör, jag är lite svag för det, men jag tycker att han gör det på ett bra sätt. Han säger så här, det verkar som att många vill undvika att ta ställning till att på de här 15 åren som han har varit präst, så är det 1 miljon personer som har lämnat kyrkan.
Mm.
Och då undrar han, för att kyrkan verkar berömma sig över att det kommer så mycket folk till kyrkan hela tiden. Ja. Men de är ju uppenbarligen inte... Det är inte uppenbarligen så att det där att vara i kyrkan gör att man inte lämnar medlemskapet i kyrkan.
Mm.
Och sen så finns det någonting i det här att han tycker att det är liksom världsliga aktiviteter som då gör att kyrkan själv kan berömma sig av att man attraherar folk. Men det är inte tron, och det är därför han frågar om Svenska kyrkan har kastat Jesus över bord.
Ja, jag kan förstå vad han menar. Samtidigt som man måste säga att liksom, det där är ganska typiskt för den här typen av, som man ändå brukar kalla folkkyrkor, alltså nationella kyrkor, anglikanska kyrkan, alltså att de är ju sociala noder också.
Mm.
Mm. Så jag är inte säker på att det i sig är något problem. Men han har ju en poäng där. Sen är det ju alltid böket med, alltså det är ju alltid väldigt svårt när man ska använda liknelserna så där på Jesus. Alltså kasta Jesus över bord, han går ju på vatten, jag vet inte.
Ja, men... Nu ska vi inte klaga på,
nej,
på den här debattartikeln, tycker jag. Det här är
på formuleringarna.
Det är faktiskt ett ärligt försök att komma fram till någon sorts fråga i det här.
Nej, men, men det är en intressant diskussion, det tycker jag.
Alltså. Jag säger att man kan stoltsera med höga konfirmantal och stora ungdomsgrupper trots att man mer i praktiken liknar en fritidsgård än en kyrka.
Ja.
Jag menar, det går ju faktiskt inte att vara ett socialt nod i de här sammanhangen om man faktiskt inte enas kring en tro. Jag vet inte.
Eller man kan ju vara det, men då blir man inte en kyrka i alla fall.
Nej.
Men det där är ju överhuvudtaget, det där ligger ju i linje med hur Svenska kyrkan har utvecklats i mina ögon överhuvudtaget. Alltså det är ju, de dyker ju oftast upp, den Svenska kyrkan dyker ju oftast upp när det händer någonting där man behöver stöd eller terapeutisk hjälp eller någonting, så dyker präster upp, och det är väl bra, men det är ju inte heller tron. Alltså krishantering är ju liksom inte en religiös aktivitet.
Nej.
Så där, det finns ju någonting i det där som, det är ganska sällan det dyker upp diskussioner om. De gånger det dyker upp diskussioner som har att göra med religion, då har det ju varit lite tvärtom. Alltså vi kommer ihåg den här diskussionen som var för några år sedan, där det var lite tveksamt om man skulle gå runt med kors om halsen. För att det kanske var utmanande på något sätt.
Ja, just det.
Det är lite bakvänt om vi säger så i en religiös organisation. Men...
Ja, men vi hade ju KG Hammar som ju faktiskt inte var så jättetänd på att svara på frågan om det var viktigt att man trodde på Gud.
Nej.
Men däremot hade han ju otroligt mycket svar på frågor som handlade om vilka länder man bör handla med och vilka länder som är politiskt oacceptabla. Jag tror inte man skulle till exempel...
Nej,
man skulle inte köpa apelsiner från Israel.
Nej, det var lite grann sådär.
Ja.
Och det är mycket sådana här saker som är lite underliga i den kyrkan. Men det här är ju, det här nämner vi ju dels därför att det är intressant och dels därför att vi har vårt lilla samarbete med dagen.se.
Ja.
Man kan prenumerera på dagen för en 10 kronor. På dagen.se/tian. T-I-A-N. Ja. Det är som bara som ni vet. Om ni är intresserade av sånt här så är det dit ni ska gå.
Nu ska vi ta oss utanför Sverige igen. Jag läste en otroligt intressant artikel i Economist.
Du är fulladdad idag.
Ja, alltså jag har ju legat lite lågt här nu när vi har varit på resa så mycket. Men idag tog jag igen allt det där.
Okay.
Jag hade mycket egen tid som det brukar heta här i världen. Jag tyckte det var en otroligt intressant sak som jag är säker på att en massa specialister är insatta i, men inte jag som svensk tidningsläsare.
Mm.
Nämligen att det är många regeringar i arabvärlden som skulle vilja bli av med Hamas.
Ja, visst.
Och att det här är, och det visste du redan. Ja, det är såklart.
Men, jag är lite för det, men det är inte,
ja,
det
brukar också... det är inte så konstigt.
Mm. Mm.
Du har ju så stort huvud.
Ja.
Nej, nu ska vi inte ha sådär. Jag har också ett stort
huvud. Ja, det är mycket större huvud än jag har.
Ja, det har jag faktiskt. Men alla vill att krig ska sluta, men alla vill att någon annan ska se till att det slutar. Och det där tycker jag också är otroligt intressant hur det måste ju ha varit på, i någon bemärkelse så att Hamas gjorde en fel kalkyl. Vad jag förstår på källor som jag öppnar, så hade de räknat med ett skarpt svar från Israel där man verkligen slog till stenhårt. Nu kanske en del tycker att Israel har gjort det, men de skulle ju uppenbarligen ha kunnat slå till mycket hårdare.
Ja, du menar att de skulle ha gått in direkt?
Ja.
Alltså, det är, att de slår till hårt kan man väl inte ifrågasätta, men de gör det på ett annat sätt. Men det är klart att liksom, det är klart att det är många arabländer som är helt emot Hamas, eftersom Hamas är ju en utlöpare av muslimska brödraskapet. De är ju till och med förbjudna i Egypten och sådär.
Ja.
Alltså, det är ju en rörelse som hotar många av de sittande regimerna i de här arabländerna. Så att, det är klart att de är inte så sugna på Hamas. De sitter ju lite grann, lite kinkigt till.
Men det jag ville komma fram till också var just det här, att jag undrar om det inte är så att Hamas skulle kanske ha avstått från den här utformningen av sitt övergrepp på Israel om man hade förstått att man kanske inte skulle hamna i den position att man alla vände sig mot Israel. För så blev det ju inte egentligen.
Ja, fast det är väl lite grann så, nu tycker du inte det?
Nej, jag tycker faktiskt inte att det är så. Jag tycker att man kan se i Sverige att det finns många som uttalar sig om Israel och som uttalar sig om vad Hamas har gjort. Och det är sant att det dras upp en linje i sanden, men det är inte precis lika tyst kring antisemitismen i Sverige som det har varit väldigt länge. Det har varit sån här artiklar som man läser, blir lite generad, tycker det är pinsamt när Malmö lyckas måla ut sig själv som ett ställe där judar inte ska trivas och där folk är liksom emot Israel. Men nu tycker jag att det känns som att nu är det lite bladet för munnen. Om man inte kan ta ställning efter 7 oktober och tala om att man har gjort det eller vad man tycker, då finns det ju nästan ingen gång som man i så fall går ut på plan. Så jag tycker nog att...
Ja, jag vet inte, jag håller inte riktigt med. Jag tycker att det är klart att det har blivit mer så. Det beror ju på att det har blivit mycket mer antisemitism. Alltså riktigt... Dels väldigt mycket, tycker jag, ganska ogenomtänkt och skarp kritik mot Israel. Som inte nödvändigtvis är antisemitism, men som är väldigt svårartad. Eftersom den inte tar hänsyn till vad man har för typ av motståndare, nämligen en slags dödssekt, en islamistisk dödssekt, som ju gör det här väldigt svårt och som är helt skamlöst använder civilbefolkning som skydd. Alltså det måste man ju på något sätt väga in i det här. Det finns ju mycket sånt, men sen tycker jag ju också att det finns väldigt mycket ganska uppenbar antisemitism, och att man nu pratar om det beror ju inte på att man tagit avstånd från det, beror på att vi har sett väldigt mycket av det på ett chockerande sätt, tycker jag, inte bara i Sverige utan över hela västvärlden. Och jag, alltså, ta till exempel det här, de här kraven som nu förs fram på eldupphör. Det är ju inte så svårt att förstå att man vill ha eldupphör, men hur kommer det sig att de kraven riktas hela tiden ensidigt mot Israel? Vad säger man inte till Hamas? Lägg ner vapnen. Skulle Hamas lägga ner vapnen idag så skulle ju kriget vara slut.
Ja.
Men det är ju ingen som överhuvudtaget tänker sig det. Och vad beror det på? Ja, det beror på att man har någon slags idé om att Israel är den starkare parten. Men det beror ju också på att man egentligen vet att Hamas är fullständigt... Det går inte att prata om Hamas, för det är just en dödskult. Men då förstår man det, då måste man också förstå hur svårt det är för Israel att göra ett eldupphör. Därför att det som kommer att hända är att Hamas kommer inte att bry sig om det. De kommer ägna den tiden åt att ladda upp.
Nej, och jag har väldigt svårt att förstå den här delen av den här pro-palestinska svenska vänstern. Det är absolut inget liksom kompakt sånt tillstånd. Att de lyckas bara i sitt eget inre, och sen blir det ännu värre när alla andra hör det, bortse från den 7 oktober, att de på något sätt talar som om det inte existerar, talar som om det är ett rättfärdigande. Det betyder ju att de själva är egentligen samma sorts antidemokrater och antisemiter som Hamas är. Om man inte pratar om det så är man ju faktiskt lögnaktig.
Ja, alltså jag vet inte. Jag tycker man ska vara lite försiktig med det antisemitiska så man liksom inte svänger loss på det i onödan. Men det som, därför att det är ju faktiskt viktigt att hålla ordning på vad som är antisemitism och vad som är andra saker. Men jag tycker att det finns ju någonting här som blir problematiskt. Det är ju det att man inte fick de här reaktionerna efter den 7 oktober. Det beror ju på att det finns en underliggande idé om att Israel har sig själva att skylla. Och det har att göra med den här tanken om att vem som är underlägsen och vem som är överlägsen. Och hela den här postkoloniala synen på den här konflikten som faktiskt leder tankarna helt fel. Och det är därför på något sätt blir en förlösning för den här vänstern när Israel slår tillbaka. För då kan man liksom vila i den idén. Då behöver man inte längre. Det är därför man direkt glömmer bort 7 oktober. För man vill inte prata om 7 oktober. För man anser på något sätt att Israel har dragit på sig själva.
Ja, jag är ju otroligt tacksam över att både Ann-Sofie Hermansson och Vidar Andersson och Nalin Baksi går ut och tar ställning och talar om sitt parti och den låga nivå som är.
Ja, och det är ju faktiskt väl alltså det här Magdalena Anderssons snyftande i riksdagen och sådär som vi har pratat en hel del om nu på ett konstigt sätt. Alltså man kan ju tycka vad man vill och sånt där, men det handlar ju inte om kön eller att man ser ner på svaghet och så vidare. Det handlar ju liksom om att vara manipulativ med känslor.
Mm.
Och jag tycker att har man de problem som Socialdemokraterna har i sitt parti med antisemitiska inslag.
Mm.
Då måste man ju ta det på allvar snarare än hålla på med den här typen av uppträden.
Nej. Och sen rent formellt ska man ju i riksdagen vända sig till talmannen. Man ska ju inte hålla på det här sättet, för det här skulle ju kunna urarta om man håller på.
Ja.
Ja, lägger ribban så där lågt.
Ja. Ja, ja. Vi skulle kunna prata mycket om det, för det är en ganska intressant sak, det här snyftandet i talarstolen men jag har skrivit en kolumn om det som kommer inom kort
i Fokus. Alldeles snart.
Ja, så att vi kan hålla det så länge tycker jag.
Vi återkommer.
Ja, kanske vi gör.
Är det någonting annat som alltså helt kort tycker jag ju att det varit men nu, vi har inte mycket tid kvar, men det är väldigt kul men intressant med hela den här diskussionen om familj Myrdal.
Ja, den är väldigt intressant.
Ja, den är inte kul alls. Men, och hur, vi hörde ju ett inslag i Sveriges Radio, jag tror det kanske var en lördagsintervju.
Ja, för de som inte har följt det alltså, så handlar det ju om att Jan Myrdals brev som mellan Alva Myrdal och Jan Myrdal, att de har publicerats, plus att Janken Myrdal och hans son har skrivit om det här. Och kontentan är ju liksom att det som vi egentligen alla visste, att Jan Myrdal är en stor lögnare.
Ja.
Helt enkelt.
Ganska inpiskad. Ja, det
är intressant. Det intressanta som hände i veckan om det också, det var ju att Knausgård fick det här Leninpriset och som han tog emot och skrev och höll ett tal om, som jag tror publicerades väl i sin helhet i DN på kultursidan, som förstås var intressant. Och jag menar, Knausgård har ju några goda poänger, men ingen kan ju ta ifrån Jan Myrdla att han är en intressant skribent. Alltså han har ju verkligen, hade ju verkligen en förmåga att formulera sig och skriva som är intressant. Och det är väl det som Knausgård tar fasta på. Men det här, när Knausgård, han uttryckte någonting på det här sättet, att han riktade sig mot sanningen eller något sånt där. Ett sätt att säga att han på ett sätt står för en djupare sanning genom att ljuga. Nej. Vilket jag kanske inte riktigt skulle skriva under på, men det var en intressant formulering i varje fall.
Ja, men det är väl också lite typiskt om man har have a way with words, så kan man slira runt ganska bra i terrängen.
Ja.
Jag tycker att det också var ganska intressant när Åsa Linderborg skrev om det här i Aftonbladet.
Ja.
Så gjorde hon någonting som man egentligen inte gör. Hon gjorde någon sorts alludering på sitt eget liv och sa att hon kände till hur det var att hänga ut sin familj och såna där saker.
Mm.
Och sen återkommer hon inte till det texten, utan hon bara antydde det i början av den här.
Mm. Hon syftar på den där första romanen, som handlar om hennes pappa rätt mycket, eller?
Ja, Det gjorde hon väl. Och sen så vet jag inte om hon även syftade på Stadsteaterns chef.
Jaha, just det. Precis. Ja. Så Benny att det, Fredriksson.
Ja.
Mm. Ja, nej, ja, men det är intressant. Det är intressant för att det är intressant att Jan Myrdal efter så många år, nu menar jag inte så många år efter hans död, men så många år efter att han har varit central i svensk kulturliv, fortfarande skapar såna vågor i den här lilla kulturvärlden. Att det är så många som har varit så nära lierade med honom eller haft fejder med honom, oftast båda delarna. Att det, liksom, det går inte att lämna det här virket bara liggande, utan man måste liksom...
Det kanske till och med är så med ett modernt ord att eftersom han var en nepo baby och hade två väldigt
föräldrar. Ja, det var han faktiskt.
Var ju det, väldigt baby, berömda föräldrar.
Ja.
Så i det här lilla landet där nästan alla känner varandra eller är släkt med varandra eller har jobbat ihop, så är det... Och också därför att det är ett egalitärt inriktat system så är det ju lite konstigt det där med alla barn som går i sina föräldrars spår. Och i hans fall då dessutom högg de ganska...
Inte bara går i deras spår utan hugger de i ryggen.
Hugger de i ryggen när han går i spåren.
Ja, just det. Ja, det är lite intressant.
Ja.
Ja. Nej, men det är klart. Och sen så är det är klart att det finns ju också... Det här är liksom tredje generationen Myrdal i det här, i det här släktdramat. Det är klart att det finns en sån aspekt av det som är lite spännande.
Det är som det där, det är liksom lite klan.
Ja, det är det. Klan. Det är lite
kulturklan.
Ja, och lite, det finns någon slags grekisk tragedi i det här, ja, eller det, men, sånt.
Ja, och som en parallell, det är liksom de här stormannafamiljerna som besätter olika poster och besitter kulturellt och socialt kapital.
Ja.
Ja.
Ja, intressant.
Så kan det bli.
Ska vi ge oss? Eller?
Vi säger så, tycker jag.
Nästa gång vi hörs så är vi väl hemma igen?
På svensk mark.
Ja, om vi inte.
Om det går som det ska.
Om det går som det ska. Om Gud vill och skorna håller.
Ja.
Det heter. Vi tack säger så.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.